hjärtan till Gud och här dagens evangelium på evangelisten Lukas. Alla tulldrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom. Fariserna, de skriftlärde, förargade sig och sa: den mannen umgås med syndare och äter med dem. Då gav han dem denna liknelse: om någon av er har 100 får, tappar bort ett av dem, lämnar han då inte de 99 i öknen och går och letar efter det borttappade tills han hittar det? Och när han har hittat det blir han glad och lägger det över axlarna. Och när han kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem: gläd er med mig, jag har hittat fåret som jag hade förlorat. Jag säger er, på samma sätt är det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver omvända sig. Så lyder det heliga evangeliet.
Lovad var du, Kristus.
Förlorad och återfunnen. Det finns ju många olika perspektiv, tänker jag, man kan lägga på den rubriken. Men jag tänker att vi ska fundera lite grann över evangelietexten som vi just hörde nu utifrån tre olika vinklingar. De går in i varandra och hänger ihop, absolut, men det är ändå tre fokusområden lite grann i den liknelsen han berättar. Denna liknelse är den första av tre hos Lukas i det 15 kapitlet som alla har samma tema och som knyter an till just temat förlorade återfunnen. Det förlorade fåret som vi hörde nu, sen det förlorade myntet och det förlorade sonen. Alla tre kommer direkt efter varandra. Och skälet till att han berättar som är liknelsen, det hörde vi i inledningen till dagens text. Det handlar om att hans handlande, så som Jesus beter sig, att det väcker en viss opposition och till och med irritation. De skriftlärda och fariserna, de är upprörda över att Jesus umgås med syndare, alltså med dem som inte lever upp till den standard för hur man skulle leva som en del av det utvalda gudsfolket. Att beblanda sig med dem var att själva utsätta sig för orenhet. Och kanske till och med man kan ana, det står, vet jag inte precis, men man kanske kan gissa att de skriftlärda också tänkte att ett så tydligt gemenskapsbyggande som att dela en måltid, som i den kulturen verkligen var att vilja och gemenskap med den andra, också skulle vara ett sätt att acceptera deras liv och levande. Man skulle kunna tänka sig det. Och det är ju ganska ofta när vi läser att evangelier så vi möter de här reaktionerna från eliten, från de som sätter på en sätt dagordningen för hur ett gott liv ska vara. Där de ser vilka människor Jesus väljer att bygga relation till. Och de här tre liknelserna på temat förlorade återfunnen sätter på ett tydligt sätt fokus på varför Jesus väljer det förhållningssättet. Kanske också ett syfte för honom att med detta, med de här berättelserna, försöka få dem upprörda skriftlärda att reflektera över sina egna reaktioner, sina egna attityder. Det första fokuset handlar om vad Jesus säger om vem Gud är. Och några sidor som utmärker honom. Sidor som sen också förstås tydligt visar sig i Jesu liv och agerande. Och Jesus satte ju tonen redan i sin programförklaring i synagogen i Nasaret som vi möter i Lukas 4. I inledningen till sin offentliga gärning där han säger så här efter att ha läst från profeten Jesaja står det så här, eller det står så där hos Jesaja som Jesus själv sätter in sig själv i. Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna, syn för de blinda, att ge dem förtryckta frihet och förkunna nådens år ifrån Herren. Och jag tänker att det är väl få, så när man hör den profetia från Jesaja, tänker att när det där låter inte så bra. Det tycker inte vi om. Det måste låta fantastiskt. Nåd ifrån Herren, att söka efter de fattiga, de betryckta. Men när de här orden i Jesus plötsligt får fötter och börjar röra sig ute i samhället, ute bland människor, då börjar det skava. Ibland kan det ju vara så att orden i teorin låter så fina för oss. När de får kött och börjar leva, så utmanar det ibland. Och så var det verkligen också här. Och så tar oss Jesus med in i fåraherdens värld. För de som hörde detta var det säkert väldigt, väldigt välbekant. De kunde se fälten framför sig. De såg fårhjordarna, de såg herden, hur han vandrade dem. Och han inbjuder oss att se hur fårens herde, som de också säkert kan känna igen sig, alltid har fårens välbefinnande för ögonen. Det är herdens enda uppgift att se till att fåren har det gott, är trygga, säkra, får allt vad de behöver. Herden som är helt överlåten till sin flock, som inte stillasigande heller kan se på när någon enda av dessa få riskerar att fara illa. Och det är bilden av Gud som Jesus vill hjälpa de skriftlärda då och oss att se. Det är en bild av Gud som inte håller tillbaka någonting alls, som ger allt, som hela tiden ivrigt och ihärdigt söker efter det som är hans fårflock. Den som hamnar lite snett i den här fårflocken, det där fåret som förirrat sig bort, det har ju ändå inte diskvalificerat sig från att tillhöra flocken. Det är fortfarande herdens egendom, fortfarande herdens ansvar. Och det tror jag de kunde känna igen sig när de såg, tänkte på herden och fåren. Bara för ett får gå bort så tänker inte herden, det behöver jag inte bry mig om längre. Nu får den liksom sköta sig själv. Nej, det här fortfarande till hela flocken. Och vi stannar till lite grann vid den bilden och speglar oss själv i den. Finns ett tillfälle i våra liv då vi upplevt oss lite vid sidan av. Kanske känt de här snåren som fåret har fastnat i där ute i ödemarken, som snärjer sig kring oss och hindrar oss från att blomma ut, att vara då vi är tänkta att vara. Eller stunder då är vi besvikna på oss själva för att vi inte lyckas bättre. Eller när vi diskvalificerar oss själva, när vi jämför oss med andra. I sådana stunder kan det vara svårt att fortfarande tro att vi verkligen hör till herdens flock. Eller översatt med andra ord, att vi hör till Guds familj. Att vi är hans älskade. Den bild Jesus målar av Gud är den av en Gud som inte ger upp, som aldrig någonsin slutar söka. En Gud vars hjärta själv smärtar och släpper allt för att föra tillbaka till trygghet och tillhörighet den som upplever sig fjärran därifrån. Och det slutar inte där. För vad händer när han väl har funnit sitt älskade igen, sitt får? Och samma tematik, samma sak kommer i alla tre liknelser. Han ställer till med en fest. Han måste få dela sin glädje med så många som möjligt. Han måste få berätta, det bubblar liksom över. Äntligen, ni vet det där fåret som var borta. Jag hittar honom. Ni måste få fira med mig, jag kan inte hålla det tyst som mig själv. Och det återkommer när det förlorade myntet. Hon sopar och letar och hittar sitt mynt och samlar skavarna där. Jag hittar mitt mynt. Och det förlorade sonen, där fadern ställer till med en jättefest. Herden samlar vänner och grannar. Alla ska få dela hans glädje. Att flocken är fulltalig igen. Varenda litet får som är vilse är ett för mycket för herden. Guds hjärta bubblar. Glädjen över att åter få finna sin plats nära Guds hjärta. Den glädjen slår allt för Gud. Kan vi sätta in oss själva i den bilden? Det är så du ser oss. Varenda en av oss. Varenda gång vi känner oss lite grann undanskuffad, så är det den blicken Gud söker oss med. Och den andra finkeln, den knyter an till det här, nämligen detta att vara det bortsprungna fåret. Eller också, vad det är att vara den efterlängtade, den som herden ständigt söker efter. Eller den att få vara i festlighetens centrum och firas. Kan du spela dig själv i den bilden? Kan du se hur oerhört efterlängtad du är av Gud, helt oavsett din egen upplevelse av dig själv? Det har ingenting med det att göra i Guds perspektiv. Helt oavsett vad livet har gjort med dig. Helt oavsett vad du har. Guds bultande hjärta för dig slutar aldrig att slå. Din gråt, den delar han. Din förvirring och vilsenhet ger honom inga ro, för alla kan sluta sig dig i sin famn igen. Och detta tycker jag ibland är så oerhört svårt att ta in. Oerhört svårt att spegla sig i. För det är en kärlek som är svårt att fullt ut acceptera att den är sann. Särskilt när jag inte tycker mig själv att vara världen. Guds nåd och Guds kärlek är ibland ganska upprörande i sin totala längtan omslutande. Vi vill ju inte så gärna tycka, ja men jag måste nog ändå försöka bättra mig lite grann till åtminstone. Nej, inte ens det. Inte det att vi inte ska förändras och bli mer och mer att lika Jesus. Men det är inte det som är poängen. Poängen är att vi behöver inte bli det först. Fast vi så gärna vill det. Åtminstone jag vill det. Särskilt när vi inte tycker värda den, då får vi stava på den igen. Herden lämnar de 99 och vandrar efter mig. När jag känner mig omsnärd. Vi får stava på den. Öva oss i att lita på att det gäller också. Men det kan också handla om att vara, alltså att inte vara det där förlorade fåret. Utan vi kan tänka att vi också känner oss som en av 99. De som är kvar i flocken. De är lika viktiga då. Fast de behöver inte helens uppmärksamhet just då på samma sätt. En känner oss som en del av gemenskapen. En upplevelse av att höra samman. Ha en tillhörighet. Jag har hittat ett sammanhang där jag verkligen får vara mig själv. Där jag får leva som i den 23:e psalmen i Saltaren, herdesalmen. Där jag får uppleva trygghet som det är att få leva omsluten av både Guds kärlek och omsorg. Och känna tillhörighet med andra. Det är ju bilden av församlingen. Som är Guds tanke att alla som känner sig lite vilsna en gång ska få finna. Guds mål är hela tiden att föra oss till gemenskap. Både med sig själv och med andra. Det kristna livet kan per definition aldrig levas ensam. Det är alltid ett liv som är tänkt i gemenskap. För Gud själv är gemenskap, Fader, Son och Ande. Och det är också ibland en liten upprörande, svår tanke. Därför att vi är ju människor. Våra gemenskaper är inte fullkomliga. Det skaver också där. Men om man har bilden av att det är Gud som för samman, Gud som söker, så kan det ge oss en annan blick på den andra. Och det börjar i dopet. Där sker något oerhört. När Jesus på korset ropar ut sitt Fader förlåt om de vet inte vad de gör. I den stunden sker en ny skapelse. Ja, egentligen först när han uppstår från döden förstås, så bryter dödens grepp. Det som all vår rädsla och osäkerhet ytterst har sin grund i, rädslan i att förlora, att dö. Då öppnas en helt ny värld. In i vår sargade tid och värld stiger evigheten själv. Där ljuset och livet är den nya verkligheten, om än dold för oss våra gånger. Det krävs ett trons öga att se den, men den är lika sann, om inte ännu sannare än den verklighet som vi lever i. Och i dopets stund förenas vi alla som döps med denna omskapande händelse. Och också vi går som Jesus från död till liv. Även de stunder mörkret tycks omsluta oss och tvivlet och ångesten rör oss. Det är ett mysterium att växa i. Här skapas samtidigt då också den här gemenskapen, tillhörigheten till de 99, lite hundrade också ska föras, med dopet som grund. Den kristna kyrkan som formas och hittar sin identitet i Guds beslut att i Jesus försona och sammanföra den mänsklighet som så ofta är splittrad, som hela vår värld i den tid vi lever i så tydligt är ett exempel på. En ledare, en flock, förenade i honom. Och det är församlingens tidlösa vittnesbörd till en värld som många gånger bryts sönder. Hur vi försonas och knyts samman i Jesu död och uppståndelse. Och att han sen ger oss den heliga ande som gåva. Ande som utrustar oss. Gör oss till komplement till varandra. Inte som hot. Och som hjälper oss att förstå allt mer av vem Jesus är. Och vilka vi är i honom. Och därför hör vi aldrig någonsin ihop i församlingen. Därför att vi tänker på samma sätt. Utan därför att Jesus knyter oss samman. Enheten hänger helt på vår relation till honom. Inte på något sätt om våra tankar om varandra. Och det är också något att stava på. Att fundera på. Det finns få andra sammanhang som har det som fokuspunkt. Något som ligger utanför oss själva. Utanför vår egen tanke. Utan en person som knyter oss samman. Och det här som vi då till sist möter den tredje och sista vinklingen, nämligen, och som också som knyter an till varför Jesus berättar de här förlorade liknelserna, nämligen den synen på den andra, på den annorlunda, den som inte lever och beter sig som vi eller som jag. Här lyfter Jesus fram Guds hjärta för dem som har svårt att acceptera att Gud ibland ur ett mänskligt perspektiv har en kärlek som upprör oss. Det är en kärlek som inte skyr någonting i sökandet. Som inte finner något snår eller någon dunkel plats i världen för ogästvänlig att söka sig till. Som inte står, kom hit till mig, utan han går själv in i snåret och ställer sig där. Och när Jesus gör det så vill han på det sättet hjälpa oss. Som man ville hjälpa fariserna och skriftlärda att spegla oss i det sättet att vara. Spegla våra attityder, våra reaktioner gentemot Guds perspektiv. Och sen vill han hjälpa oss själva att spegla oss i hur efterlängtade och eftersökta vi är. Och så tänker han, så vill han hjälpa oss att se den du har bredvid dig, den du ser där borta. Jag ser samma blick på den människan. Vilken blick ser du på den personen? Och när vi sammanför alla dessa bilder och låter dem drabba oss, kanske det kan hjälpa oss att reflektera, inte dömande, att reflektera över hur vi möter den andra. Den som inte är jag eller som jag. Församlingsgemenskap också här tänkt att vara den annorlunda gemenskapen. Den som helt igen bygger på hur Gud för oss samman. hur vi alla förenas i och av honom och där ingen av oss har något företräde för den andra. Den inträdesbiljetten beror inte på något vi ska leva upp till, utan helt handlar om att få vara och förbli den efterlängtade, den älskade, och där sen sakta låta sig förvandlas av honom. Fick att se bilden framför oss efter uppståndelsen när Jesus står vid Genesarets sjö och har faktiskt haft en förlorad hos sig, nämligen Petrus, förnekaren. Han kände sig nog som varandes i ett snår, diskvalificerad från allt han hade önskat att han var. När han har förnekat Jesus 3 gånger och så ställer Jesus 3 gånger som en fråga till honom: älskar du mig? Och han får upprättelse och hitta livet tillbaks. Och när han har fått det, när han har sett först tillbaka igen, så vänder han sig om och så ser han en kompis. Han ser Johannes. Och så frågar han lite nyfiket: ja, men honom då? Hur blir det med honom? Det ska du inte bry dig om, säger Jesus, nästan lite elakt. Det har du inte med att göra. Det är mitt problem. Du ska följa mig. Det är ganska utmanande att tänka det. För det utmanar min blick av den andra. Ja, men han då? Ja, men alltså, där kan man inte vara. Det ska du inte bry dig om. Jag tar ansvar för att förvandla människor. Jag vill föra alla till en större likhet med mig. Men det är inte ditt väg att visa det sig till. Så knyts alla dessa vinklar samman i Jesus själv. I hans sätt att med sitt liv leva ut Guds hjärta och dra alla människor till sig. Och i de fotspåren är vi kallade att vandra. Och i hans nåd låta den kärleken ta gestalt i oss och i vår gemenskap. Och där förvandla både oss och andra.